Om vi hade en dag, du och jag.
Ja, då sitter jag här med Karl Fager. I första hand känd som före detta sportchef i BK Häcken. Dessutom frekvent delaktig i media i samband med fotbollsövergångar där spelare går från en klubb till en annan. Är det en korrekt beskrivning av dig, Karl?
Jo, men det är det väl. Min bakgrund i Häcken var väl där jag till viss del uppmärksammades medialt. Och jag jobbar en hel del med fotboll och internationella spelarövergångar framförallt. Så det är riktigt.
Är det det enda du gör?
Det är inte det enda jag gör. Jag är ju advokat, affärsadvokat här på Max Advokatbyrå. Och jobbar en del ganska brett med sport, spel och underhållning. Och även i övrigt med som liknande husadvokat i medelstora och större företag här i Västsverige. Så att det är kul att ha lite, jag brukar säga att jag har ett ben i den vanliga affärslivet och ett ben i fotbollen och idrotten. Och det är väldigt berikande att ha båda de delarna. För man lär sig väldigt mycket hela tiden.
Mm. Innan vi fördjupar oss i det, vem är Karl Fager?
37-årig göteborgare. Boendes ute i Göteborgs södra skärgård på det vackra Donsö. Och jag är en väldigt idrotts- och fotbollsintresserad person som har förmånen att till viss del i vart fall förena min hobby med mitt yrke. Jag tror också en person som är väldigt nyfiken. Som hela tiden, ja, jag tycker det är väldigt kul med nya utmaningar och brinner för att hela tiden utvecklas.
När insåg du att fotbollen skulle kunna vara en del av ditt yrkesliv?
Ja, det var nog egentligen när jag var klar med min juristutbildning och tittade på de advokatbyråer som fanns i stan. Så är Max den enda byrån som har en sportavdelning. Och då gick det upp ett ljus för mig att vänta lite här nu. Nu har jag chansen att just förena hobby och jobb. Och då valde jag söka till den här byrån och hade förmånen att få börja jobba här. Och sen dess, som nu är snart 15 år sedan, har jag förenat just idrott och jobbet.
Vad skulle du kunna säga rent allmänt har hänt med din bransch under den här perioden?
Det är klart, när jag började här 99 så också det nästan som en pro bono. Alltså någonting som vi på byrån gjorde lite vid sidan om på skoj för att hjälpa de kontakterna vi hade i idrottslivet. Idag, nästan 15 år senare, har ju idrotten kommersialiserat och växt och professionaliserats. Så att idag är ju vi som advokatbyrå en viktig aktör och en viktig rådgivare för många i den här branschen. Så att vi har väl egentligen gått från att vara en snäll kompis som man kan ringa ibland till att vara en viktig samarbetspartner. Och det har varit jätteroligt att vara med på den resan.
Kunde du ana den här utvecklingen när du gick in i byrån för 15 år sedan eller 14 år sedan?
Jag vet inte hur mycket man anade då egentligen, ung och naiv som man var och kanske fortfarande är. Men det tror jag nog. Man har satt under en ganska lång tid att fotbollen och idrotten behöver bli mer kommersiell och behöver utvecklas. Så det tar ju steg för steg hela tiden åt det hållet. Men det faktum är att det finns ju fortfarande mycket kvar att göra. Så jag tror att när vi sitter här, om vi sitter här om 15 år igen, så tror jag vi kommer återigen konstatera att utvecklingen har varit explosiv.
Mm. Är det roligt?
Ja, jag är glad varje dag jag får gå till mitt arbete.
Det är ingenting du bara säger?
Det är ingenting jag bara säger. Och det är ju när jag valde att sluta i Häcken inför 2008, så var det ingen tvekan om att gå tillbaka just hit till byrån. Dels eftersom jag trivs väldigt bra på den arbetsplatsen, men också just förmånen att få kombinera som sagt det vanliga affärslivet med idrotten är en kombination som jag för egen del tycker är helt suverän.
Nu sitter vi här sista dagen innan det internationella övergångsfönstret stänger för fotbollsklubbar. Blir det en hektisk dag förra idag?
Det vet vi inte. Det ser ut som att de övergångar som vi medverkade redan är genomförda. Men det har hänt för att det ringer sista dagen. Och i så fall så är det bara att stoppa passet i bakfickan och åka iväg.
Det är så, du kan åka med kort varsel.
Väldigt kort varsel. Både Gustav Svenssons övergång till Bursaspor och David Elms övergång till Fulham uppkommer ju egentligen och genomfördes inom en period av 12 timmar. Och ja, då var det inte läge för att ta det lugnt.
Ah, okay. Berätta lite grann, jag vet inte om vi ska ta dem som exempel, men hur kan en övergång gå till och hur uppkommer en övergång egentligen?
Ja, för att en övergång ska uppkomma så måste det börja med att ett intresse uppstår. Det vill säga en klubb ska bli intresserad av en spelare helt enkelt. Och det sker egentligen på två sätt. Antingen genom att klubbarna scoutar en spelare. Och det är typiskt sett kanske klubbar i Holland, Belgien, Italien, England. Som åker hit till Sverige, om vi nu pratar om Sverige. Och tittar på matcher och tänker, den där spelaren var bra. Hurra, honom ska vi ha.
Jag får bara stoppa det här lite. Man läser ju ofta om det här att olika föreningar är på plats på matcher och scoutar. Är det det som är scoutingverksamhet?
Ja, det är det som är scoutingverksamhet. Och det kan man ju också veta för lyssnare och denna podd när ni läser öppna tidningen och det står det 15 klubbar jagar en viss spelare. Så är det inte så, utan särskilt under april, maj så är det 15-20 klubbar här och då åker de runt och då kollar de alla spelare. Men det blir en roligare rubrik ibland att skriva att de jagar en viss spelare. Men det gör de inte, utan de kartlägger väldigt brett. Så att det är ett sätt som intresse kan uppstå på. Nämligen att scouterna ser en spelare som de gillar. Och då uppstår ett intresse. Ett annat sätt är ju då att det finns agenter. Som ju i det här sammanhanget kan liknas vid mäklare. Som helt enkelt lanserar spelaren. De vet om att en klubb i Turkiet söker högerytter. Och så lanserar de en högerytter till den klubben. Skickar med lite kanske DVD-er eller länkar eller så vidare. Och så kan också intresse uppstå. Jag skulle vilja säga att ungefär 50-50. Alltså hälften av de gånger intresse uppstår så består det av att klubbarna själva scoutar. Och hälften består det att det är agenter som ser till att det uppkommer ett intresse. Och,
vad är vanligast i Sverige?
Ja, det är nog ungefär hälften. Och många marknader, om man tar särskilt nya marknader som Ryssland, Ukraina, Turkiet och andra delar, de scoutar inte Sverige överhuvudtaget nästan, vilket gör att om inte agenter hade jobbat där så hade inte övergångarna blivit till.
Ja, just det. Men du är inte agent i den bemärkelsen?
Nej, jag är advokat, men i den delen samarbetar jag ju relativt tätt med agenten Patrik Mörk. Mm. Så att han gör ju mycket av det här skicka DVD-jobbet, om vi kallar det.
Hur ser ett sånt samarbete ut?
Ja, vi är ju egentligen ett konsultnätverk egentligen, där jag och Patrik också samarbetar med två andra killar som sköter scouting eller ungdomsspelare. Därför att det var också lite när jag kom från Häcken så såg jag att den här på något sätt enmansagenten enligt min mening inte riktigt räcker till längre. Den här marknaden kräver mer idag. Och då sa jag och Patrik det att okej, låt oss samarbeta lite. Den stora advokatbyråns kompetens i kombination med Patriks 25-åriga erfarenhet av att känna alla sportchefer i hela världen nästan. Skulle kunna bli en rätt bra kombination. Och ja, det har det väl blivit en väldigt bra kombination. Det känns som att vi har ett väldigt bra rykte på marknaden.
Mm. Innan du fortsätter att berätta om övergångens väg från ax till limpa. Agenten som yrkesutövare och som funktion inom fotboll och inom idrotten överhuvudtaget är ju mellan varven ifrågasatt och har kanske en negativ klang i vissa sammanhang. Hur uppfattar du det och hur är det?
Jag skulle säga att det är som yrkeskårer i allmänhet, att det finns duktiga agenter och så finns det mindre duktiga agenter. Sen är det klart att jag tror att det är relativt stora pengar det pratar om. Det finns ingen att få en licens, och man kan till och med jobba utan licens tyvärr. Gör att det är lätt att på något sätt hoppa in i en bransch där man ser att man snabbt kan tjäna snabba pengar. Och det är klart att det kan också locka till sig människor med dåligt omdöme. Så att utan tvekan i denna branschen liksom i andra branscher så finns det de som inte borde vara där. Men totalt sett, som sagt, jag tror att det är som yrkeskårer i övrigt. Jag tror att det är säkert så för journalister också. Det finns duktiga journalister och så finns det mindre duktiga journalister. Och så finns det säkert till och med de journalisterna som begår etiska övertramp.
Du, om vi tittar då på övergången igen. Vad händer då när en klubb har fastnat för en spelare? Scoutat honom så att säga.
Precis. När så skett så tar ju ofta klubben kontakt med spelarens agent. Eller med någon de känner i det landet. Exempelvis här i Västsverige så har det väl blivit så att många ofta ringer till mig. Därför att de vet att jag har koll på spelare eller på vem som är agent och så vidare.
Vem är det som ringer dig?
Ja, den utländska klubben då.
Den utländska klubben.
Och helt enkelt fråga, vad är läget? Hur ser kontraktsituationen ut? Skulle spelaren kunna tänka sig att vara intresserad? Mm. Vem är spelarens agent och så vidare? Och ibland får jag till och med frågan, vad tycker du? Och då får jag säga det. Och när liksom, om man märker att det är läge, det är klart om det är en spelare som är inte till salu eller en spelare som där klubben kanske vill ha 100 miljoner och den intresserade klubben kan tänka sig betala 1 miljon, ja, då läggs du ner direkt. Men om det visar att det skulle kunna finnas förutsättningar för en övergång, då kollar man ju helt enkelt först med spelaren faktiskt, om det finns något slags grundläggande intresse av att gå till den här klubben. Enligt regelboken så ska det gå till så att första kontakten går till klubb. Men som sagt, många, den köpande klubben tycker inte, det är liksom ingen mening att man drar igång en förhandling om spelaren inte ens är intresserad. Så därför gör man bara en kort första avstämning via spelaren. Är detta intressant?
Men det är okej enligt regelverket?
Ja, så länge inte det, den kontakten innebär liksom någon slags förhandling eller att man diskuterar ett kontrakt, så får det nog anses vara okej. Mm. Det är praxis i vart fall i branschen. Om då spelaren säger tummen upp, det här låter spännande, gå gärna vidare och se om ni kan lösa mig från klubben, så går man ju då vidare och så inleds en förhandling. Och den förhandlingen är ju ofta, det förekommer även att jag i det sammanhanget även hjälper utländska klubbar att köpa eller svensk klubb att sälja. Består ju ofta då i att, ja, en ganska enkel förhandling. Det är ju lite som när man går på basaren i Istanbul, det är liksom, ja, 100, 25, 75, 50, 60, så tar man i hand. Lite förenklat såklart, men det är ju ganska en enkel förhandling först om själva övergångssumman och sen...
Hur sker de då? Är det via mail eller telefon? Eller?
Ja, lite olika faktiskt. Det kan vara mail, telefon, sms är inte ovanligt att man förhandlar. Många fotbollsövergång sker faktiskt över sms, vilket kan tyckas märkligt, men så är det. Men det är klart, större övergångar kanske oftast också att man förhandlar på plats, man träffas på en flygplats och försöker göra upp affären. Och så får man se om man kommer överens om transfersumman. Gör man det så är det lite ytterligare klausuler att komma överens om, vidareförsäljningsklausul, vid vilken tidpunkt ska man gå över. Exempelvis under sommaren vill ju svenska klubbar ofta behålla spelarna så att de är med och kvalar till Europa och sen går över. Lite sådana saker som diskuteras. Men kommer man i mål där då, så går man vidare och då ska ju förhandling också ske med spelaren. Och det är ju då spelaren och spelarens agent som tar en förhandling.
Den sker alltid, den här fasen sker alltid efter klubbarna har förhandlat och kommit överens.
Ja, så är det. Men som sagt, det är ofta en första avstämning med spelaren för att se om det finns intresse. Och sen klubben och sen spelaren, precis så måste det gå till. En spelare som har, med ett viktigt undantag som jag kan komma till, och det är ju att om det återstår mindre än 6 månader på spelarens kontrakt, då behöver man ju inte gå vägen via klubb. Utan då kommer man gå direkt på spelaren. Så kallade bossman-situationer.
Man blir bossman redan eller trots att man har kontrakt kvar.
Precis, regelverket säger att när det är 6 månader kvar av ens kontrakt eller kortare, då har man rätt att förhandla direkt med ny klubb. Men, och en sån förhandling då går ju till att, ja, det är egentligen som vilket anställningsavtal som helst. Hur lång anställningstid? 2, 3, 4, 5 år. Vad ska man ha i lön? Vilka bonusar ska man ha? Vilka övriga förmåner? Boende, bil, flygbiljetter och så vidare. Och om även den går i mål, då är klubban överens och då är spelaren överens. Och då kommer ju den sista biten, nämligen en läkarundersökning. Och den skiljer sig väldigt mycket åt, kan jag säga. I Sverige och i vissa andra länder för all del, så kan den bestå av att det kommer en läkare och böjer lite på ett ben i 10 minuter. Och tycker att det där ser bra ut. Medan exempelvis när Rasmus Elm och Pontus Wernbloom gick till CSKA Moskva, då flögs de till en specialistklinik i Tyskland och undersöktes i 3 dagar. Man kollade ögonen, man tog blodtester, hörselprov. Allt. De gick igenom, gjorde magnetröntgen på i stort sett varenda kroppsdel.
Det är ju fantastiskt.
Ja, det är rätt häftigt. Men å andra sidan gör man en investering som i det här fallet totalt sett för CSKA Moskva på över 100 miljoner. Det är klart, det är inte orimligt att man vill veta att man inte köper en skadad spelare. Men det är en... Så att det är, i Sverige är det ju lite... inte lika stora läkarundersökningar vid nationella övergångar, och det är också kopplat till att det inte är lika stora pengar inblandat. Så är det.
Och när läkarundersökningen är genomförd, vad händer sen?
Ja, sen är det ju egentligen signering då, där man skriver på ett antal avtal och även lite formella dokument som ska gå till förbund och annat så att man kan bli spelklar. Och sen är det ju presskonferens. Och presskonferensen kan ju bara, är ju oftast en bekräftelse, därför att under affärens gång så har oftast affären läckt ut i media. Så att det är mer att, ja, nu är det officiellt, det de flesta redan vet, så är det ofta. Men det är ju ändå någonting som ska göras. Så.
Du, hur viktig är den delen i processen, den mediala uppmärksamheten kring en övergång? Du säger att det händer ofta att information läcker ut längs med resan innan övergången är offentlig. Hur går sånt till?
Sånt går ju till, dels har ju ni journalister ofta varit ganska duktiga på att själva ha era källor. Så att ni känner ju någon materialare här och någon agent där och någon sportchef där som ni känner så pass bra så att ni får information. Och då kommer det fram information den vägen. Men sen har ju klart aktörerna, om man exempelvis har den säljande svenska klubben, för de kan det vara ganska intressant att få in andra köpare för att kunna få upp priset. Det är klart att då är det bra att berätta för marknaden, vänta lite här, nu pågår en försäljningsprocess. Så att se här. Och om man dessutom då får ut i den artikeln att prislappen är kanske dubbelt vad den egentligen är, så kanske man liksom kan få igång en budprocess som kan vara intressant. Spelaren och spelarens agent kan egentligen av precis samma skäl ha ett intresse av att det kommer ut. Och den köpande klubben är väl kanske de som oftast har minst intresse av att saker kommer ut. Men även där kan det finnas läckor eller på annat sätt. Ofta kommer ju övergångarna ut genom att svenska journalister får källor i köpande land, kring den köpande klubben om man så säger. Så att, ja, helt enkelt därför att det är så pass många som kan ha ett intresse av att läsa om detta. Eller att det står om det i media, vilket gör att ja, då kommer det ut helt enkelt. Och det kan man också då veta att det som då kommer ut är nästan aldrig rätt. Utan,
vad menar du då?
Att uppgifterna om pris och annat stämmer nästan aldrig. Och det gäller även efter affären är gjord. Så kan man, jag brukar säga att när det gäller övergångssumma så kan man ta en 60% av den kanske. Av det som står i tidningen så får man den riktiga. Och när det gäller lön så är det kanske hälften.
De är överdrivna.
De är överdrivna, definitivt.
När du talade tidigare här om 100 miljoner för CSKA-övergången, var det enskilt på en spelare eller var det de två ihop?
De två ihop var mer än 100 miljoner. Det.
Är det viktigt, eller för vem är det viktigt att den här informationen är korrekt när det gäller övergångssummor och lönenivåer?
Jag vet, tyvärr är det väl inte så viktigt för någon att den är korrekt. Den säljande sportchefen tycker säkert att det är intressant att han framstår som mer framgångsrik än han egentligen var. De inblandade rådgivarna tycker säkert också att det är intressant. Och den köpande klubben, ja, det må väl vara vad som står i svensk media kanske en holländsk klubb tycker. Och klart för en spelare, när att sitta i omklädningsrummet och berätta att man tjänar 10 miljoner istället för 5 kan också kanske verka vara bra för egot. Så det gör att summorna blir väldigt upptrissade. Det är klart att journalisterna tycker det. Om man vill ha en bra rubrik så vi lägger på 5 miljoner till. Så ser det ännu bättre ut. Så kan jag känna nästan att det går till ibland.
Men du, samtidigt det här hemlighetsmakeriet kring övergångar som finns och ryktesspridning. Det, sedan ett antal år, eller tiotal år tillbaka i Sverige, så kallas det även här för silly season, den perioden vi är inne nu. Vad kommer det sig?
Det kommer sig nog av att när en klubb ska köpa en spelare så de behöver har en klubb som söker en högerytter, så tar de inte fram en spelare till den positionen utan de tar fram 10 spelare. Och det är klart att då får 10 spelare kanske en fråga om det kan vara intressant att gå till den klubben. 10 agenter får den frågan. 10 klubbar får kanske en lös för frågan om att sälja någon av de spelarna. Och då liksom så skapas den här ryktesspridningen därför att man tror att okej, en förfrågan innebär att, och det innebär också att det finns en chans till en försäljning. Och sen när inte affären blir av så undrar alla vad som hände. Nej, men det kanske aldrig ens var riktigt aktuellt. Och som sagt, journalisterna behöver fylla sina sidor och särskilt i den här tiden när jag upplever att det finns en hysteri att vara först och nästan vara före innan det har hänt. Så frågar inte längre någon om vad som är rätt utan man bara tycker att det är bra att det händer någonting. Och det är väl det som skapar silly season.
Det där är ju en kritik mot, mot journalistiken av idag. Så att säga. Du har ju upplevt någon slags utveckling där. Mm. Hur känner du att den utvecklingen har varit från din horisont?
Nej, men jag tycker definitivt att när det gäller sanningshalt och källkritik så har det gått åt helt fel håll. Och det upplever jag att journalisterna av idag är så pass pressade att trycka ut saker på Twitter, på hemsidor, i papper och så vidare. Och dessutom ska man alltid vara först. Så att det är klart att om man läser på någon engelsk hemsida att någon spelar aktuell för en italiensk klubb eller engelsk klubb, så ställer man sig inte frågan om det stämmer. För man hinner inte kolla det. Och om man kollar det så hinner andra tidningen före. Så då bara trycker man ut det. Och frågan om det stämmer eller inte blir liksom, ja, det blir inte relevant nästan. Och utvecklingen har gått åt det hållet. Och jag ska inte säga att kritisera journalistiken för det. Utan det är väl också någon slags teknikutveckling. Där allt ska gå snabbare och snabbare. Och där ingen, tycker jag, riktigt ställer sig frågan i det här myllret av information om vad som är sant och vad som är falskt. Men å andra sidan, detta kanske också, silly season är väl lite underhållning. Så att det känns som de flesta förhoppningsvis vet hur det går till och vet att det är liksom ett spel nästan. Så att det, ja, vi får se det som en del av underhållningsbranschen.
Du, hur påverkar det som vi talar om här nu? Hur påverkar det eran möjlighet att tjäna mer pengar?
Jag vet inte om det mediala spelet egentligen påverkar oss som rådgivare i den delen. Men det är klart, som sagt, om man tänker utifrån perspektivet, en klubbs perspektiv eller en spelares perspektiv, som sagt, så är ju media, kan ju vara ett sätt att få ett större intresse. Och därmed både för en klubb, en spelare eller en rådgivare att tjäna mer pengar, därför att affärerna blir bättre helt enkelt. Så att det, visst, media är ju också, det är inte bara medias fel, utan det är också aktörerna runt omkring som använder den här nya situationen där media inte riktigt kollar vad som är rätt eller fel. Det används ju, upplever jag till och med ganska cyniskt av en del. Så att det är ju inte, det är på något sätt, hela branschen går åt den här riktningen, och det är nog inte någon inte mer fel eller rätt till att det blivit så, utan så har det blivit, och alla känner nog att det gynnar alla faktiskt på något sätt.
Men det finns också förlorare säkert i det här. Mm. Vilka ser du i förlorarna? Är det läsarna som får felaktiga uppgifter, eller är det journalistiken i stort, eller är det klubbarna, eller vilka är det som...
Jag kan väl känna att journalistiken i stort möjligtvis, ja, det är mer man själv när man är med i en affär och sen läser man om den och ser att ingenting stämmer. Det är klart man... Okej, när jag läser om något annat i samhället, stämmer det? Liksom man tappar lite förtroendet. Och nu pratar jag väl kanske huvudsakligen om nätjournalistiken och kvällstidningsjournalistiken. Så att det är väl möjligtvis att journalistiken kan tappa i förtroende, och därmed skulle väl det drabba både journalistiken och läsarna på lång sikt. Men det bygger väl på att... Ja, eller så ser man silly season för vad det är, nämligen det är liksom ett vimmel av rykten och
vad sätter du för rubrik på silly season egentligen? Vad är det för någonting?
Ja, men det är väl egentligen en ganska bra beskrivning, för att det är en lite galen säsong där man kan blanda högt och lågt när det gäller rykten, och en del saker är sant och det mesta är inte sant, och så att jag tycker den rubriken funkar ganska bra faktiskt.
På en strand vid ett hav, du och jag.
Generellt annars just nu så talar man ju om en sviktande marknad vad gäller fotbollsövergångar, i alla fall från den svenska horisonten. Kan du ge en bild av hur det ser ut i Europa idag?
Det har ju förändrats, en stor förändring de sista 5 åren skulle jag säga. Därför att vissa marknader har ju nästan kollapsat. Och det är ju, fotbollen är ju till stor del en spegel av samhället. Finns det inte pengar i samhället, så finns det inte heller så mycket pengar i fotbollen. Och det gör ju att vi ser på den grekiska, italienska och spanska marknaden, så finns det betydligt mindre pengar idag än vad det gjorde tidigare. Men även i övrigt i Västeuropa, om man ser holländska klubbar, här i Göteborg är vi vana vid att klubbar som Groningen, Alkmaar, Heerenveen kommer hit till Göteborg eller till Allsvenskan och betalar 3 miljoner euro för våra spelare. Idag har de klubbarna svårt att betala 300 000 euro för en spelare. Mm. Så att,
hur förklarar du den utvecklingen?
Ja, det är så sagt, det är ju att Västeuropas fotbollsmarknad var lite... den var lite upplåst, ska jag säga. Klubbarna gick med stora underskott som täcktes av ägare som puttade in pengar. Och nu har UEFA sagt att så där vill vi inte ha det längre. Klubbarna ska ha en sund ekonomi. Och då tvingas man dra ner på sina utgifter, det vill säga spelarköp och spelarlöner. Och då kan man inte heller längre köpa spelare på samma sätt. Så att egentligen den traditionella västeuropeiska marknaden har ju tappat, möjligen Tyskland och England undantaget. Medan däremot kan man se nya marknader kommer fram. Turkiet, Ukraina, Ryssland, Kina, USA. Så att som fotbollsspelare idag så är ju hela världen mer så att säga, möjlig arbetsmarknad. Men det här har också förändrats på ett sätt, för att det är klart att den här traditionella västeuropeiska marknaden, det var ju framförallt de som betalar stora övergångssummor till svenska klubbar. I USA har vi en tradition, där finns egentligen inte övergångssummor. I Turkiet så är det också väldigt mycket bossmanövergångar som gäller. Så att det är klart att det har blivit svårare för svenska klubbar på det sättet att ta betalt på en ny marknad.
Vad får det här för konsekvenser för svensk idrott och svenska klubbar som finns inom fotbollssfären?
Ja, konsekvensen är väl att vi kanske riskerar att gå mot en ishockeysituation där övergångssummorna nästan försvinner. Men det behöver inte heller bli så. Det finns ju så, trots allt rätt många klubbar fortfarande som är beredda att betala övergångssummor för bra spelare. Men det blir svårare och det är en utmaning för klubbarna att förstå, tror jag, att man inte alltid kan sälja för 25 miljoner. Ibland kanske man måste sälja för 2,5 miljoner för att visa övriga spelare i truppen att ja, men förläng nu era kontrakt, vi hjälper er vidare. Vi kan ta fallet i Malmö FF, efter Malmö FF tackade nej när de fick ett bud från Kaiserslautern på 23 miljoner för Daniel Larsson. Och inom den 1,5-årsperiod som följer så tappade man 7 spelare som bossman. Det är klart att de 7 spelarna var inte jättesugna på att förlänga sina avtal med Malmö FF. Så att det ställer väldigt höga krav på egentligen sportchefsfunktionen. Att i den här lite nya marknaden kanske vara ännu mer flexibel. För att fortsatt se till att intäkter från spelarövergångar är någonting som gör att svensk fotboll kan fortsätta att utvecklas.
Hur viktigt skulle du säga att spelartransfern är för den enskilda föreningens, elitföreningens ekonomi?
Ja, men där är det bara att titta på hårda siffror. Och det är ju svensk fotboll har ju sålt för väldigt mycket mer än vad man har köpt under ett stort antal år. Och det är ju ändå det som har finansierat nya träningsanläggningar och akademier och sånt där. Så att spelarövergångarna fyller en väldigt viktig funktion för svensk fotboll. Och därför är det klart att det är viktigt att klubbarna och svensk fotboll på det sättet hittar former för att fortsätta se till att det fungerar. Samtidigt så får det inte, man måste också förstå att spelare har bara en karriär och en ganska kort karriär. Och under den karriären så vill man om möjligt se till att man skaffar sig en så mycket sportslig utveckling som möjligt, men också ha en bas att stå på när man lägger av. Och där måste klubbarna också vara flexibla och hitta nya lösningar på en ny marknad.
Det är ett klassiskt grepp att idrottare har så korta karriärer så att de av det skälet behöver tjäna sig med mycket mer pengar. Det gäller inga andra branscher, väldigt få branscher i alla fall. Hur motiverar man det så att säga att en idrottare har ju ett liv även efter karriären och förväntas kunna förvärvsarbeta ytterligare ett antal år?
Nej, men det handlar väl om att fotbollsspelare har ju den möjligheten. Det finns ju stora pengar ute i världen. Och visst, de hade säkert kanske klarat sig att vara kvar i Sverige också, men det är klart att när möjligheten finns där så vill de ju ta den. Och det får man ju förstå. Och där tror jag också, man pratar ibland ofta i Sverige om att en spelare gör att det var ett felaktigt val att gå till den eller den klubben. Där måste vi nog inse att så går det inte, utan de flesta spelare i Sverige får ofta bara en eller två möjligheter. Så det är ytterst få spelare som kan ta fram världskartan och peka på där vill jag bo och där vill jag spela. Utan de flesta spelare får man en eller två chanser, får man ta den. Och den framöver kommande åren så kan den chansen lika gärna vara i kanske Kina som i USA som i Holland.
Ja, vad kan du säga rent allmänt om den svenska fotbollsspelarens renommé på de olika marknaderna ute i fotbollsvärlden idag?
Ja, det har ju försvagats i takt med allsvenskan har tappat i ranking. Och vi ser ju ytterst få övergångar idag direkt från allsvenskan till riktigt stora klubbar. Om man tänker sig på 90-talet när spelare gick från IFK Göteborg till Milan. Det händer ju inte idag. Utan nu tar man ju ofta så här vägen via medelstora ligor. Och helt enkelt, det handlar om att allsvenskan nu inte är en, det är inte en medelliga längre, utan det är en liga, en tredjeklassliga. Och då köper inte högsta klassklubbarna därifrån. Och det är ju att man har tappat. Sen är det lite olika på olika marknader. Det blir ju så. Kommer det ett antal afrikaner till allsvenskan och lyckas, då vill alla vara afrikaner. Kommer det ett antal brasilianer till allsvenskan och misslyckas, då vill ingen ha brasilianare. På det sättet är det exempelvis nu kommit väldigt många svenskar till Bundesliga och misslyckats. Så vi kommer inte se så många svenskar till Bundesliga framöver. För att där har svenskarna ganska låg status. Däremot i medan vi såg exempelvis nu Ryssland, Pontus Wernbloom kom dit, Rasmus Elm kom dit, Kim Källström kom dit och gjorde jättebra. Så ja, då blir det liksom lite poppis med en svensk i Ryssland då. På samma sätt som i England, Italien, ser vi också svenskar som, och i Holland, svenskar som gör det bra. Och det innebär att vi fortsatt kommer få se svenskar i de ligorna. Sen kan det här svänga över tid, men så ser det ut just nu.
Men är bilden så förenklad att man tittar så tydligt på nationalitet när man gör bedömningar från föreningar?
Ja, det var en lite förenklad syn, men det ligger ändå någonting i det. Och det är bara på något sätt gå till oss själva. Och det handlar lite om olika spår, så där vi kan se klubbar i Sverige som väljer att vi ska köra ett nordiskt spår eller ett afrikanskt spår. Det gör man därför att man har gjort någonting, man känner att det lyckas. Och jag tror i och för sig att klubbarna mer betraktar Skandinavien som ett sånt spår. Alltså så att man ser nog Sverige, Danmark, Norge. Ska vi satsa på Skandinavien eller inte? Ska vi skicka en massa scouter dit? Ska vi liksom försöka köpa loss de bästa skandinaverna? Ja eller nej? Och då tittar man på, okay, hur har de andra skandinaverna som kommit hit lyckas? Det handlar både om rationell analys men också lite känslomässigt tänk.
Hur ser utländska spelare i nuläget på att komma till Sverige och härifrån ta nästa steg i karriären? Exempelvis som afrikansk spelare eller brasiliansk spelare eller vilka andra importer som vi har till allsvenskan idag, även från våra nordiska grannländer?
Jag tror att Sverige som land ändå, som liga, har ett relativt gott rykte i det att det är välorganiserat. Man får sin lön varje månad och så vidare. Det är en ganska viktig parameter i dagens värld. Sen har ju ligan som sådan ganska låg status, så att jag tror inte att allsvenskan lockar i sig. Utan vad det handlar om nu är att det är en ganska tuff marknad där ute, där det finns många spelare som blir över. Så jag tror att en spelare gärna kommer till allsvenskan, men de går säkert lika gärna till danska ligan eller till belgiska ligan eller till rumänska ligan. Det handlar mer om att liksom, för en afrikansk spelare eller en brasiliansk spelare eller sådär som vill komma till Europa, så handlar det mer om att försöka få sig ett jobb på ett så bra ställe som möjligt.
Om vi tittar vidare lite grann då på det som händer just nu, vi talade lite tidigare här om lönenivåer. Vad händer där för allsvenska föreningar? Betalar allsvenska föreningar, eller kommer allsvenska föreningar i framtiden kunna betala lika bra till spelarna?
Ja, lönenivåerna i allsvenskan har faktiskt relativt sett förbättrats. Därför att lönenivån i allsvenskan upplever jag har legat ganska stabilt. Medan om vi tar det var grannländer, så har den nästan halverats i Norge. Den har nästan halverats i Danmark. I Holland har det gått ner väldigt mycket. Och tack vare olika artistskattemodeller som ju finns i Sverige, så kan faktiskt Sverige idag konkurrera med absolut Danmark och Norge, men ibland även andra länder när det gäller lön till vissa speciella spelare. Så att allsvenskan idag står sig betydligt bättre. Och vi ser ju också duktiga utländska spelare som kommer hit. Vi ser hemvändare. Och det är inte bara för att det är så gott med sill och potatis, utan det är också för att svenska klubbar nu faktiskt kan konkurrera med utländska ligor. Kanske inte generellt över hela linjen, men i vissa särskilda fall.
Om du tittar på klubbarnas lönepolicies brett, om man säger generellt, hur ser klubbarna på lönesättning för sin trupp exempelvis? Hur ligger man nivåmässigt till stjärnor jämfört med breddspelare och så vidare?
Nej, men jag tycker det finns en ganska tydlig struktur där man har någon slags ingångslön för juniorspelare som kommer upp eller yngre spelare. Och sen finns det ett mellansegment med, ja, om man kan kalla dem breddspelare. Och sen har stjärnspelarna, ligger i topp såklart. Och det skiljer, om man ser på trupperna, ganska mycket mellan stjärnspelarna och den nyuppflyttade junioren. Så att det är ganska stort spann, och sen är det spannet större i de största klubbarna, därför att de kan betala ännu mer till sina stjärnspelare.
Hur mycket tjänar de bästa spelarna i Allsvenskan idag?
Snittet idag ligger väl på 55-60 000. Och det är kanske någon slags medelvärde. Och sen går det då från kanske en ingångslön på 10-15 upp till en topplön på 200-250.
Mm. Så den bäst betalda spelaren i Allsvenskan idag har en lön på någonstans runt 250 000. I månaden. Det finns ingen som tjänar över det.
Jag vet inte, det finns ju de här lösningarna med olika sign-on-funktioner som gör att det är klart, slår man ut den så kan man säkert tjäna ännu mer än så.
Hur har sign-onens funktion utvecklats över tid, rent juridiskt och som del i övergången?
Sign-onens uppkomst var egentligen när Bosmandomen kom 95. Bosmandomen innebär att en spelare som inte har ett kontrakt är också fri att skriva på för en ny klubb, som de flesta vet. Och då tänkte spelaren detta, att vänta lite, då kan ni betala lite extra till mig istället. Och det tänkte också köpande klubb, man har kanske en budget för en spelare. Och då blev det här begreppet sign on, det vill säga du får någonting för att skriva på. Och det har ju funnits sedan dess, och sen har ju gynnas ju också det av olika skattelösningar. Därför att om man får en sign on när man bor utomlands exempelvis, så kan man betala ut den med 15% skatt. Medan marginalskatten i Sverige är 57. Så det har gjort också, det har också drivit upp sign-onerna. Så vi har ju helt klart en sign-on-kultur i Sverige. Som,
är det bra eller dåligt?
Ja, det är väl både och. Klubbarna kan ju på något sätt hålla sin lönestruktur. Finns det liksom en tydlighet i vad man tjänar en klubb, om man är ny eller om man är medelspelare, om man är toppspelare. Och så laborerar man med sign-ons istället. Men klart, samtidigt kan man också lura sig själv. För vad är sign-on egentligen? Ja, det är ju någon slags förskott på lön. Det är ju, och där kanske man ibland, man lurar sig och tror att det där är inte lön. Vi betalar inte spelarna så höga löner. Däremot betalar vi spelarna höga sign-ons. Så lurar man ju sig själv. Så det är klart, det kan ju vara risken. Och att det helt enkelt att man biter sig själv i svansen genom att betala för höga löner. Inklusive sign-ons då. Mm.
Hur ser din bild av lösning ut på Allsvenskans framtid? Hur ska vi kunna höja statusen på Allsvenskan och komma upp från någon slags C-division där nu upp till en standard som vi kanske hade tidigare? Är det ens möjligt?
Det frågar jag inte vilken standard vi hade tidigare, men helt möjligt är det ju inte, eftersom våra marknad, det bor 9 miljoner människor i Sverige. Och det gör helt enkelt att ja, det är svårt för oss att konkurrera med de länderna som är mycket större. Våra tv-pengar blir mindre, våra sponsorpengar blir mindre och så vidare. Men det finns ett antal grepp som jag tror kommer ske. Det vill säga att klubbarna måste bli bättre på affärsutveckling. Att hitta kanske koncept. Om en klubb är ofta hjärtat i stan. Kanske man ska hitta olika koncept kring köpcentrum på andra sätt. Där klubben på något sätt använder sin position på ett tydligare sätt för att tjäna pengar helt enkelt. Sen tror jag det här med, vi har ju sett en arenaboom, och där tror jag klubbarna har lärt sig nu att det är liksom, bara för man äger en arena, det kanske tvärtom är nästan farligt ekonomiskt, men där tror jag nu man kommer lära sig att driften är det handlar om, och där tror jag det finns mycket pengar att tjäna. Om klubbarna också lär sig det här med att hantera kontrakt i den nya transfervärlden, så finns det fortsatt mycket pengar att tjäna på övergångssummor.
Utveckla det lite.
Nej, men det jag pratar om, att man ser till att inte tappa för många spelare som Bosmans, utan istället hitta en flexibel transferpolitik som gör att man fortsatt kan tjäna pengar på sina kontrakt. Då finns det definitivt en sån möjlighet.
Vilka är det som styr utvecklingen där, om jag bara får flika in? Är det ni som jobbar som rådgivare, agenter, eller är det spelarna som styr det, eller är det klubbarna som har makten över den processen?
Jag ska säga att det är någon slags gemensam utveckling bland de som är liksom drivande och dominerande i idrotten helt enkelt. En diskussion där man i både enskilda fall men även i principiella diskussioner formar hur det ser ut. Så det är en sak, och sen ska det bli intressant att se den här 51%-regeln som är omdebatterad och på intet sätt enkel. Där man kan ha full förståelse för rädslan att tappa det ideella. Men klart att där är också någonting som Sverige inte har jämfört med andra. De här rika gubbarna och gummorna som stoppar in mycket pengar. Det är frågan om svensk idrott vill det, är mogen för det. Men det är ju också ett sätt som gör, såklart strikt ur ett konkurrensperspektiv, att vi kan få mer pengar. Får man mer pengar så kan man konkurrera ännu bättre.
Vad gör du för analys utav den svenska idrottens mognad vad gäller 51% regel där? Alltså, vad skulle hända med svensk idrott om vi släppte den här regeln?
Alltså, nu ligger ett förslag på att man i vart fall ska flytta den från RF ner till specialidrottsförbunden. Och jag tror väl att svensk idrott är mogen att i vart fall pröva detta och se vart det kan bära. Det tror jag. Jag tror att föreningskulturen är så pass stark i Sverige idag så att jag har svårt att se att inte detta skulle ske under ganska ordnade former. Det vill säga, jag har svårt att tro att det skulle på något sätt gå överstyr och att det skulle komma in någon virpan och förstöra en förening. Det tror jag inte liksom. Föreningen är så pass starka i sig så jag tror inte att det skulle tillåtas att hända. Men
vad är det som händer initialt då i de större föreningarna då? Om man skulle släppa möjligheten fri att ta in externt kapital och externa ägare utanför medlemmarna?
Nej, men det som händer är ju så fall att man bolagiserar en förening och tillåter att en ägare går in med majoriteten. Och då kan det finnas någon ägare som både av för att investera med hjärtat men också av kommersiella skäl ser att det är som en väldigt intressant investering. Och då börjar, och den investeringen blir ju först intressant förmodligen om laget blir väldigt framgångsrikt. Så då väljer man kanske att okej, vi går in med ett par hundra miljoner här och ser om vi kan få upp det till ett topplag på nordisk nivå exempelvis. Och det skulle ju kunna hända.
Vilka skulle vara intresserade av att göra sånt här?
Nej, men jag får ofta samtal från investerare som frågar mig hur det ser ut kring regler med riskkapitalbolag eller idrottsaktiebolag. Och då får man ju förklara för dem hur det fungerar i Sverige, nämligen att ja, dina pengar är välkomna men du har ingenting att säga till dem. Det är, liksom, det är den röda tråden i svensk idrottspolitik, rätt eller fel. Och det är klart att du undrar dem, okej, så jag ska stoppa in mina pengar men jag får inte ha något som helst inflytande. Nej, det vill jag inte göra. Så utan tvekan så kommer det bli mer investeringar om vi släpper på det. Å andra sidan finns det ju risker med det. Så det är ju därför vi har valt att inte göra det.
Ge mig dem. Vilka är riskerna som du ser då?
Ja, men svensk idrott vilar ju på en föreningskultur. En medlemsstyrd där det är medlemmarna som bestämmer över sin förening. Och där det ideella, det vill säga verksamheten som sådan, är viktigare än att vi ska tjäna pengar. Och det är klart att man släpper på det. Man kan se fall i England exempelvis där det kommer in någon, eller Malaga som exempel, det kommer in någon som tycker att det här är kul, en liten kul leksak ett år och sen går man ur det och så, ja, vad finns kvar då? Eller om någon kommer in och driver allt för kommersiellt och glömmer, ja, vi skippar ungdomsidrotten, den tjänar vi inte pengar på, och det här sociala projektet ute i förorten, det tjänar vi inte pengar på, skippar vi det också, och det känns ju lite otillfredsställande. Så att det är klart, det finns ju risker för avarter med varje system. Och det är ju det som...
Vilka är det som ska ta ansvar för den svenska idrotten på sikt? Om pengarna hamnar hos starka ägare och sen finns ungdomsidrotten och det sociala som du talar om där i förorten exempelvis. Vem tar det?
Den linje man har pratat om lite nu och som ligger i den utredning som RF har tagit fram, det är ju att man skiljer på detta. Man skiljer på breddidrott som ska ta det ansvar du pratar om och elitidrott, vilket kanske är exempelvis klubbarna i elitserien hockey och allsvenskan i fotboll. Där man säger att breddidrotten, de får ta det ansvaret som du pratar om. Elitidrotten är kommersiell verksamhet. Det är ingen skillnad på ett allsvenskt fotbollslag eller vilket annat företag som helst i den underhållningsbranschen, säger utredningen. Och då skiljer vi. Och så får breddföreningarna fortsätta vara ideella föreningar och de tar det ansvaret.
När tror du att vi kan ha en sån här modell där vi kan få in externa ägare och mer kapital i den svenska elitidrotten?
Det ligger ju ett förslag nu som ska tas beslut om ett antal månader bara. Så att det kan vi ju ha redan. Sen ska ju då i sig respektive specialidrottsförbund. Detta ligger på RF. Och sen om RF säger att ja, nu får varje förbund bestämma själva. Ja, sen kan ju då Svenska Hockeyförbundet eller Svenska Handbollsförbundet sen till sitt årsmöte 2014 då ta ett sånt beslut. Så inom ett år så kan vi faktiskt vara i en sån här situation. Så att det är ju verkligen i högsta grad en realitet det vi pratar om.
Moroten här kan väl för vissa föreningar vara just den här känslan av att ja, men vad bra, då kommer vi också få en Abramovic som går in här med x antal, 100 miljoner eller kanske ännu mer pengar om det skulle vara så. Är det en korrekt beskrivning utav ett framtida scenario?
Ja, men det är det. Det är ju det är precis de pengarna. Vill vi ha de pengarna? Det är ju egentligen det är den frågan som svensk idrott har ställt sig nu ett antal år och fortsatt ställa sig. Alltså vill vi med hjälp av de pengarna få ännu större möjligheter att konkurrera på en internationell marknad? Eller är det viktigare att vi håller fast vid kärnan i svensk idrott, nämligen det medlemsägda föreningslivet, är det viktigare? Eller är Mr. Abramovich som exempel viktigare? Den frågan, och det är ju den som säger att det finns ett enkelt bra svar på den frågan, den förenklar ju bilden.
Men det jag tänker på här, det är liksom, finns de här finansiärerna, finns det här externa kapitalet, står de redo liksom att gå in i den svenska elitidrotten på det sättet?
Det finns de. Som sagt, jag jobbar på en stor advokatbyrå som jobbar med stora företag och stora investerare. Och när jag pratar med dem och de analyserar idrottsvärlden så finns det ett intresse i att investera. Men personer som är vana att investera på det här sättet, också vana att sen ta ansvar för sitt investeringsbeslut. De vill gå in och i så fall kanske hjälpa till att strukturera upp verksamheten, vara med och ta beslut. Också ha en insyn. Och idag som sagt så får du putta in dina pengar, men du får inte vara med och bestämma. Och det är inte intressant för de flesta.
Men om vi tar den här stan, vi sitter i Göteborg här. Mm. Där vi har ett antal elitföreningar med ambitioner att finnas med allra överst. Vad skulle hända exempelvis med en sån förening som IFK Göteborg om vi fick det här systemet? Om du bara ska skissa på ett scenario.
Nej, men också bara ytterligare för att förtydliga att det finns. Alltså, vad som har kommit istället för detta är ju de här riskkapitalbolagen som finns. Alltså bolag som köper andelar av spelare. Det finns ju egentligen idag kring nästan alla elitklubbar. Och det visar att folk vill ju vara med och investera. Och nu gör man det istället då eftersom man inte kan gå in i en förening. Så vad som skulle hända exempelvis i IFK Göteborgs fall är ju i så fall att man bildar ett sånt här idrottsaktiebolag. Och så bjuder man ut sin aktie till försäljning, eller att man har någon privat investerare som går in och i så fall puttar in ett stort antal miljoner för att få med äga majoriteten av IFK Göteborgs elitverksamhet. Och det är klart, de pengarna kan då i sin tur användas in i verksamhet. Men å andra sidan så är IFK Göteborgs medlemmar inte längre de som ytterst bestämmer över IFK Göteborg. När natten svepte
in. Jag måste fråga dig också bara lite grann. Vi har ju ett antal olika sådana scenarier nu. Som oftast i diskussionen hamnar på agentens bord eller på spelarens bord. Där ett antal spelare har kontrakt som går mot sitt slut. Det finns önskemål från föreningar om att förlänga och förnya avtalen för att behålla spelaren och kanske dels i framtiden sälja honom för ett okänt belopp. Eller åtminstone behålla honom i verksamheten. Vad ser vi för trender där idag och vad är det här som pågår?
Trenden är ju, kan man ju sammanfatta i Bosman-trenden. Alltså, trenden går ju tydligt mot att allt fler spelare spelar ut sina kontrakt. Och allt fler klubbar tar spelare som är fria. Eller efterfrågar sådana. Och det är ju det är det jag menar, men det är en väldig utmaning då för en klubb att på något sätt vända den utvecklingen. Och där har klubbarna varit olika framgångsrika. Om vi tar en klubb som Elfsborg har ju varit väldigt framgångsrika i det arbetet och har väl inte haft, mig veteligen, något bossmanfall på en spelare som de inte har i så fall velat släppa. Så det går ju. De är ett exempel på att det går. Så det är ju trenden. Och den trenden kommer ju av att spelarna ser ju detta att det blir ju allt. Det blir, om vi tar bara det här januarifönstret, så är det väl Oskar Hiljemark som har gått för en betydande summa till PSV. Warriors gick från Häcken till Spartak. Men vi pratar om en väldigt fåtal övergångar där det betalas större pengar. Men det är mer än ett fåtal spelare som vill få möjligheten att tjäna stora pengar och spela i Europa eller i världen. Mm. Och då tänker de att okej, men om inte jag kan bli såld så måste jag spela ut mitt kontrakt. Och där finns det en pedagogisk uppgift för klubbarna att jobba ihop med spelarna och rådgivare på respektive sidor och få förstå att ja, det här måste vi göra tillsammans och det här kan vi göra tillsammans på ett bra sätt. Mm. Och det tror jag kräver på något sätt en viljenriktning från alla inblandade parters sida som inte är helt enkel.
Mm. För det finns ju några pågående fall här som snurras i media där spelare målas upp som personer som inte på något sätt i förlängningen inte är fullt lojala mot föreningen eftersom de väljer att inte förlänga. Det är en vansklig process som pågår här liksom.
Så är det, jag tror att alltså, lojalitet i all ära, men jag tror att den typen av lojalitet finns nog inte, tror jag, på någon sida längre. Klubbarna väntar ofta, men de spelarna, klubbarna är tveksamma på, kan de vänta in i november och december och meddela om de ska få förlängt kontrakt. Det är så här, ja, där finns ingen lojalitet. Och jag tror inte heller spelarna förlänger för att vara lojala. Det är liksom, man får glömma det, tyvärr. Så är det. Utan det handlar ju om att se till att ska man förlänga, så ska det ju i så fall vara en bra grej för både spelare och klubb. Och det är det jag menar, det är det man får då se till att det blir. Och det kan ju då handla om hur man lägger upp kontrakt. Det kan handla om en sportslig diskussion, att det kanske är bättre att spela ett eller två år till i Allsvenskan. Men jag tror bygger man det på lojalitet så vilket jag kan förstå, exempelvis som supporter, klart man känner att ja, jag lägger pengar för att betala din lön. Visa lojalitet. Jag kan förstå den reaktionen, den är ja, naturlig. Men vare sig klubbar eller spelare förlänger några kontrakt för att vara lojala eller för att vara snälla. Det har vi kommit bort från. Idag är det liksom som sagt att det är spelarnas jobb och klubbarna driver egentligen rätt kommersiell verksamhet. Så att det finns ingen klubb som förlänger för att vara snäll och det finns ingen spelare som gör det heller.
Om du bara, Karl, ska sammanfatta din roll i svensk fotboll då? Har vi pratat om fotboll och vad du ägnar åt under en stund?
Ja, oj då. Nej, men jag har ju förmånen att ha, tycker jag, en ganska bred roll där jag som advokat så anlitas man ju olika aktörer och det är kul för att det är nyttigt för ens perspektiv. Och det är dessutom, tror jag, nyttigt för mig att när jag jobbar med fotbollen så är det, fotbollen är väldigt rak och tydlig. Och de egenskaperna uppskattas när jag sen träffar koncernchefer som vill också ha råd i om de ska investera i ett franchise-nätverk eller ett återförsäljarnätverk. Den rakheten och tydligheten har jag nytta av där. Samtidigt som jag har nytta av min breda affärsbakgrund när jag är en rådgivare inom fotbollen. Och det tror jag att jag hoppas jag har fått en roll att jag av olika aktörer har fått en någorlunda respekt som en ärlig och person som man kan lita på som i varje fall kan någonting om detta. Och sen är det klart att inte minst här i Västsverige så är det klart att jag väl på marknaden är känd som en person som har hyfsat koll. Så det är klart att det ringer. Exempelvis om utländska klubbar är, och det gäller kanske hela Sverige, vill veta någonting om exempelvis en spelare så ringer man till mig. Och det är klart att det är ju en fördel och det är väl därför som sagt även en del spelare väljer att anlita oss, för att de vet att mycket går via mig och oss. Och det är ju bara att vara glad och tacksam så länge man får förmånen att ha en sån roll.
Hur många spelare har ni under ert paraply då?
Vi är 4 stycken som jobbar och vi har väl ungefär 65 spelare. Vilket är 15-20 per man som man så att säga är kontaktperson för. Mm. Och det är väl nog... Vi tackar nej till nya spelare varje dag. Och vi är nog de som har minst spelare per person egentligen i vårt team. Och det gör vi därför att det är väldigt, väldigt viktigt för oss att på något sätt ha en kvalitet i vår rådgivning.
Om du skulle välja någon av de här övergångarna som du har varit delaktig i, vilken skulle du av olika skäl lyfta fram?
Ja, klart att för mig var det speciellt att göra Pontus Wernbloom till avsättare faktiskt. Därför att då hade jag ganska nyss kommit tillbaka från Häcken. Och det gjorde att det var kul för mig att så snabbt få göra en så pass stor internationell övergång. För att då var man liksom på den internationella marknaden med en gång. Och det är ju det jag lite ville. Det var ju bland annat därför just jag tycker, som sagt, jag är nyfiken. Man vill själv också ta kliv och Häcken är på den svenska marknaden och när jag kom tillbaka nu så har jag gått ut och jobbat mycket på den internationella marknaden. Det vill säga, ja, jag har också kommit ut i Europa för egen del om man så säger. Och Pontus Wernbloom övergången till AZ var väl dörren till den marknaden. Så det var den speciell. Och sen är Pontus en speciell person som jag också har en speciell relation till, så att den var speciell även av den anledningen.
Vad drömmer du om?
Min dröm är nog det som jag utvecklar den här advokatbyrån till en ännu större och finare advokatbyrå. Och sen om vi pratar om fotbollen som du kanske menar, så är jag tror att det är bra att jag tror på drömmar, jag tror på målbilder, jag tror att de ska vara rätt konkreta, så att i den delen har jag en dröm att ha en spelare som har Nou Camp som hemmaplan. Det har varit häftigt.
Vem blir det då?
Ja. Vem blir det? Nu är det väl kanske Rasmus Elm som ligger närmast. Eller Pontus Wernbloom. Även om Pontus kanske inte frivilligt hade tagit sig till Barcelona.
Varför då?
Jag för att han är fanatisk Real Madrid-supporter.
Okej. Alltså, snart har vi rubriken, och nu får du ringa mig då. Pontus Wernbloom tackar nej till Barcelona. Liksom.
Det har varit en skön rubrik.
Ja, det var riktigt bra. Du, bara avslutningsvis, Karlsson. Nu står vi inför en ny fotbollssäsong. Det är 2013. Vi sitter i Göteborg, som sagt. Vad ser du framför dig i prestation från våra lag?
Allmänt sett, vad gäller allsvenskan, är det kul, som sagt, för allsvenskan står sig bättre i konkurrensen nu, så det känns som att allsvenskan är ju mer spännande än någonsin, tycker jag. Och tittar man här i Göteborg, så har vi ett Häcken som har gjort det bra under ett antal år, och så nu kanske får liksom en liten ny bild av sig själva som ett nästan etablerat topplag. Det ska bli spännande att se hur man hanterar den situationen, men det är väldigt kloka människor runt den föreningen, så att det hanterar de säkert utmärkt. IFK Göteborg på något sätt, ja, det får inte bli en sjunde plats för fjärde året idag. Det tror jag inte det ska bli. Man gör ofta misstaget att tro att det är bra med massa nya spelare. Ja, de måste ju vinna, för de har mest nya spelare. Och du vet att jag faktiskt sa redan innan förra årets säsong att nej, men ofta är det bra att inte ha så många nya spelare. Så att egentligen på det sättet var det ganska logiskt att det inte gick så bra för IFK Göteborg förra året, för de hade för många nya spelare. I år har de inte lika många nya spelare. Och ja, det är kanske året det lyfter.
Så det är ett råd till IFK om de hör av sig till dig och ber dig scouta ytterligare spelare, att ligg lågt, behåll det ni har, då kommer
det
framgång.
Ja, men det tror jag, kontinuitet. Och tittar man sagt på exempelvis Häcken, så har man haft en fin kontinuitet både på ledarsida och på spelarsida och även i klubben i övrigt. Så kontinuitet är utan tvekan en framgång. Sen kommer man i vissa lägen som är Gais, nu om vi tar dem som exempel, där Jonas Lundén och Leif Julem har gjort ett kanonjobb, tycker jag. Hittat nästan en ny kultur i laget, känns det som. Och det kanske var rätt läge där att göra en ordentlig utrensning. Så det är inte så att man ska inte fortsätta med samma sak i all evighet om det aldrig fungerar. Och sluten öj känns ju också lite spännande med mycket, mycket unga spelare och sådär. Så att det är, ja, låt oss hoppas på en väldigt positiv säsong för våra göteborgska lag.
Du, allra sista frågan, Karl. Vad ser vi om fem år i den här stan? Vad har vi för situation då på klubbsidan?
Ja, men jag tror väl att med både Häcken och IFK Göteborg har ju alldeles klart förutsättningarna att bevara sina positioner som topp 6 i Sverige. Och där tror jag väl att IFK Göteborg, som trots allt Sveriges största och mest populära föreningar, har tagit ett par kliv till. Just att vara väldigt, jag tror att vi kommer se en ökad kommersialisering i den delen, att det blir ännu viktigare att ha en bra och stor fanbase. Vi kommer se spelmarknaden håller på att förändras. Och när de utländska spelbolagen, när de nu snart får gå in i Sverige förmodligen, då kommer de ju välja de klubbarna som har jättemånga supporters, av kommersiella skäl såklart. Och det gör att jag tror att storklubbarna som IFK Göteborg kommer kunna lyfta ytterligare. Så jag tror att om fem år tror jag att Häcken har bevarat den position man har idag. IFK Göteborg har tagit några kliv till. Och det känns som Gais ÖIS också har någonting bra på gång. Däremot är det väl tveksamt om de över tid har de kommersiella förutsättningarna att vara topp 4-6. Men goda föreningar som absolut har möjligheter att komma upp i allsvenskan igen. Så att jag tycker det ser bra ut för Göteborgsfotbollen.
Okej, det är bra. Ja. Tar vi det på orden nu.
Ja.
Ja, tack.
Tack. Om vi hade en dag, om vi hade en dag. Om vi hade en dag.